Varmt välkomna på den här månadens Sustain-träff och då ska vi ta del av kunskaperna och råden ifrån Sachin Pandas bok 24 timmars koden. Och det här har verkligen varit som en väckarklocka för mig. För det har verkligen fått mig att förstå liksom på djupet vad det innebär att ta hand om sig själv. Att det handlar om att jag behöver ta hand om alla mina miljarders, triljarders celler. Och att samhället vi lever i idag, det är liksom, det talar emot det här. Det tar liksom inte hänsyn till att jag behöver göra det här. Utan att det är någonting jag behöver göra själv. Och med det menar jag att det var enklare förut när vi inte hade elektricitet eller obegränsad tillgång på mat till exempel. Och att fördelarna med att tänka på att jag behöver ta hand om mina celler, det ger mig vinster både på kort och på lång sikt. Så att om jag har en kortvarig störning av min dygnsrytm så blir jag trött, irriterad, på dåligt humör och jag får svårt att fokusera. Och jag kan känna mig spänd i kroppen, får ont i huvudet, uppblåst mage och får liksom förstoppning och ökad risk för infektioner. Men sen så är det ju över tid, alltså man under lång tid lever mot sin inre dygnsrytm så ökar risken för att man ska drabbas av sjukdomar. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att göra allt vad jag kan för att inte drabbas av Alzheimer som min mamma gjorde i väldigt tidig ålder. Hon fick sin diagnos när hon var 63 och dog när hon var 64. Så jag känner att jag vill verkligen ta hand om mig själv. Och temat på den här träffen, det är då dygnsrytm som Sachin Panda pratar om. Och vi har då bjudit in Bo Arenfeldt som är vår specialist här på Sustain You. Och han kvalitetsgranskar ju det mesta vi gör också. Han är läkare i grunden och psykiater men har ägnat större delen av sitt arbetsliv att jobba med organisationer och att utbilda i förändringskunskap. Och eftersom vi också är gifta och lever tillsammans så vet jag att han har ett enormt stort intresse för hälsa. Så när jag ligger vid poolkanten och läser en deckare, då läser han en bok om hälsa. Och ständigt uppdaterad inom det här området. Så nu har han läst och jag har lyssnat då på Sachin Pandas 24 timmars kod. Och den här första timmen så kommer jag förmedla kunskaperna kring det här och fem nycklar hur man kan synka sin dygnsrytm med cellernas inre klockor. Och vi kommer att göra det som en intervju, så dyker upp någon fråga som du har, skrivit den i chatten så ska jag göra mitt bästa för att väva in det redan här under den första halvtimmen. Eller så får vi ta de frågorna i slutet. Sen så kommer ni att få göra en individuell övning och även prata i grupper. Och sen tar vi en paus strax före 10 och sen så kör vi då triosamtal den andra timmen. Och då så slutar jag dela den här skärmen här och så ska vi då se hur vi kan se. Bosse och mig här. Det här blir ju en utmaning tror jag, att kunna se oss båda samtidigt. Men vi kör på. Vi gör så att om ni har era kameror stängda så även om vi får fixa och trixa lite med filmen så är ni inte med på filmen. Varmt välkommen Bosse.
Tack för det.
Hör ni honom nu? Tumme upp. Om ni hör honom, vi står i samma rum men kan bara använda ett ljud i datorn. Tumme upp där, härligt.
Ja, det låter
bra. Väldigt, väldigt bra. Då, Bosse, vad menas med den cirkadiska klockan?
Ja, det är en mycket bra fråga för att den är felställd och det finns inga klockor. Anna sa ju nyss att det här var en veckaklocka för henne och det är en metafor för insikt. Men cellen har ingen klocka. Det går liksom inte att ställa klockan i cellen på 16:38. Man ska med ett tåg eller så. Utan vad det här handlar om, det är väldigt ursprungliga rytmer som på någon outgrundlig anledning har hamnat i kosmos. Och eftersom vi alla har allt på planeten, allt i kosmos med samma ursprung, vilket vi vanligtvis inte tänker på, så finns det dessa biologiska rytmer i allt levande. Precis allt levande har de här. Va? Så att tuppen, galen på bondgården före världen när jag var barn, strax innan soluppgången, det var ingen slump, utan det var hans biologiska rytm som han fick vissa hormoner höjdes i honom, och då förstod han att nu är det dags att gala. Även om han inte tänkte det, nu ska jag gala, utan det är bara en biologisk reflex på de här hormonerna som aktiverar olika system i tuppen. Och det är samma för oss, alltså. De här rytmerna som vi har i cellerna, de aktiverar olika system. Försvarssystem som vi har mängder av i kroppen, men de kan också bryta ner oss på olika sätt.
Men innan vi går vidare där, ja. Vad betyder cirkadisk? Vad står det för?
Ja, det har man nästan på namnet. Det betyder cirka. Och cirka, det latin, betyder omkring. Och bil och dies, det är dag. Så att det är alltså en cirkadisk, en daglig rytm som är cirka. Den varierar lite från människa till människa. Och vi kan förskjuta den, till exempel vid jetlag så förskjuter vi den. Vi försökte nu för någon månad sedan när vi gick över till sommartid och så vidare. Så att den är inte 100% fast. Ingenting i det levande 100% strukturer. Utan det finns alltid processer. Alltså. Och, utan det är förändring som tillstånd. Och det gäller även de här rytmerna.
Men den är, hänger
återkommande rytm.
Alltså. Ja, men hänger den ihop med våran klocka på något sätt? Att den liksom...
Ja, det hänger ihop med dygnet. Det hänger ihop med solen. Men inte bara. Därför redan på 1700-talet så var det någon gubbe som började fundera på blommor. De öppnar sig som vi alla sett på morgonen då. Och stänger sig, sluter sig på kvällen. Och han funderar på utifall att det möjligtvis, om det här kom inifrån blomman eller om solen på något sätt, ljuset, aktiverar det hela. Så att han började studera blommor i mörker och fann att de här det öppnar sig och det sluter sig. Alltså den här rytmen som blomman har sker även nattetid. Det har man sett också på människor när man har börjat studera de här rytmerna då, för att försöka förstå kroppen, det levande, hälsa, sjukdomsframkallning och så vidare. Den enorma komplexitet som en människa utgör. Så har man helt enkelt stängt in folk och sett vad händer med deras biologiska rytm. Och ja, den håller sig. Det tar något dygn, det visar att de tar ett eller två eller tre dygn. Men det tar liksom lite tid. Och sen återerövra den organismen, så att säga. Va? Så att man vaknar på ungefär sin tid. Och somnar på ungefär sin tid. Och sover ungefär sin sömn. Alltså de timmar man behöver för att kroppen ska funka optimalt. Så allt det här är cirka. Men det är en rytm, och det är så viktigt, förstår du. Att det är ingen klocka. Va? Det är inget... Det är ingen struktur, det är en biologisk process. Och den kan man lyssna på som kommer att komma till.
Men att leva efter sin biologiska rytm, vad innebär då det?
Ja, det innebär, man kan säga att vårt medvetande har två kameror. Va? Den som dominerar vårt stressiga liv är riktad utåt. Va? Allt från till grön gubbe för att kunna ta sig över gatan till arbetsuppgifter och så vidare. Matlister, gud, allt. Och den andra kameran är så riktad inåt. Och de här har vi, naturfolken har ju så att säga det här, en balans mellan de här två. Jag tror man hade det, en väldigt god balans på 1800-talet och också på bordmischan. Jag var barn för att komma in och från två släkten som var småjordbrukare då, på farmors föräldrar och mormors föräldrar och sådär. Och de levde så oerhört mycket med årstider och dygnet och så vidare. Va? Därför de levde med djuren. Och djuren har ju också, när korna till exempel talar ju om för bönderna att nu är det dags att mjölka mig. Det är en biologisk rytm och så vidare.
Men vad finns det för liksom, vad ska man säga, områden eller rattar som vi kan liksom, så att vi kan synka oss med våran dygnsrytm? Vad är det som det innefattas?
Det tror jag är dagens viktigaste fråga. Alltså, vad får det här för konsekvenser för oss på gott och ont? Och det är det här med kameran inåt, för den har vi alltså tappat bort. Vi har tappat bort, vi ser oss inte längre som en del av planeten. Utan vi ser oss som en ingenjör av planeten. Och därav har vi också dessa klimatproblem. Va? Men om jag lär mig att lyssna på kroppen så kommer jag liksom sakta föra mig in i min normala biologiska rytm. Så att det är den absolut viktigaste frågan. Den som gör det är absolut övertygad om, även om jag inte sett en studie på det ännu. Det kommer säkert. Kanske redan finns, va? Det kryllar jag forskningen om. Men jag gissar, tycker jag på goda grunder, att den som lyssnar på sin kropp, den som lyssnar på sina rytmer, den som lyssnar inåt och inte på ett önsketänkande utan på den man faktiskt är i sin kropp. Det varande, det som händer i kroppen här och nu. Den har ett bättre immunförsvar än andra. Till exempel när det gäller meditatörer har man ju sett att de har bättre immunförsvar. De som inte mediterar och så vidare. Och det beror på att man fokuserar hela tiden på sin kropp.
Men när man läser Satchin Pandas bok så pratar han ju om ett antal dygnsrytmer som vi faktiskt kan börja studera och påverka medvetet. Vilka är det som det handlar om?
Nu försvann jag inte. Mina bilder försvann. Hörs jag?
Jag tänker till exempel på det här när vi äter och sådana saker. Är du borta?
Nej, det är inte. Jo, alltså det finns några basaler, det finns nog massor av rytmer. Hur många tror jag ingen kan säga, inte ens Panda. Men däremot så han snackar om basala rytmer och det är han som gör det. Och den kanske mest basala rytmen som har varit på tapeten länge, det är det här med sovtågen. Nu går mitt sovtåg, någon har klockan 10 eller någon annan hemma. Det är en sån basal rytm, min sömnrytm av sömn respektive vaken. En annan sak som har blivit på riktigt inne här på senare tid, och man studerar det här med hundratals laboratorier faktiskt runt om på planeten, det är det här med matintaget. På 70-talet redan så förstod vi hälsokosten att det är väldigt bra att kunna fasta och inte bara kasta i sig mat hela dygnet. När den här fetma-epidemin, som är en panepidemi, den också och kommer, så förstår man att det här är något vi måste titta på. Och nu har forskarna kunnat visa att kroppens försvarssystem aktiveras av ett begränsat matintag tidsmässigt. Och det här är intressant då. Så att det är också en rytm. När ska jag äta och när ska jag inte äta? Och kineserna har ju sedan urminnes tider i princip sagt att du ska äta tills du är 80% mätt. Och väntar du sen liksom en kvart 20 minuter, då är det mätt. För det är en viss eftersläpning där tidsmässigt, om man säger så, för kroppen är fattat, då behöver inte mer. En ytterligare en grej som är väldigt viktig i det här är dagsljuset. Alltså dagsljus och tidsreglerad belysning hänger ihop, för att i och med att man lärde sig det här med dagsljusets betydelse så har man ju till exempel förstått att det här blåa ljuset från skärmar är inte särskilt bra på kvällen. Och själv har jag ställt in min mobil på att den har kvällsbelysning, alltså skärmen. Och jag blir inte alls triggad av det, utan lite lugnt, gulaktigt sken liksom. Och jag tror många mobiler har den funktionen med kvällsbelysning, så sätt på den. Kommer se att men upplevelsen är annorlunda. Och sen så har man tittat på andra sådana här rytmer då, som Panda påpekar och som jag känt till ganska länge, fast det har varit diskussioner om det verkligen är så eller inte. Vill man gå ner i vikt på ett smidigt sätt, då ska man förutom äta mindre promenera på morgon före frukost. Och det föreslår han också. Alltså. Det är väldigt bra i rytmsynpunkt att göra det. Ska man bygga, det ska vara lätt träning, lätt jobb, promenader och så vidare. Va? Cykling i lugnt tempo. Men att man liksom rör kroppen för att få igång den och tala om för kroppen att nu är det dags att vakna, sätt igång förbränningen för nu ska jag ut på åken och jobba, va? Eller nu ska jag gå och jaga eller nu ska jag gå och plocka rötter här borta i skogen. Och ska vi bygga muskler däremot har det visat sig, så är sen eftermiddag bättre. Så det här är exempel på sådana här rytmer. Men det kommer dyka upp fler och fler framöver, övertygad.
Men vad är en cell egentligen? För det är ju det jag menar på. Den här biologiska dygnsrytmen finns i våra celler. Och vad är en cell och hur påverkar min livsstil, mina celler? Alltså jag har så svårt att liksom tänka att jag är en massa celler.
Ja, och det är liksom, i princip så i vår världsbild så vill gå under huvudet. Alltså det är härifrån, ovanför den här linjen. Va? Där hjärnan är det finaste vi har, precis som chefen och Gud och vd och generaldirektör. Allt uppåt är fint, allt neråt är fult. Även under antiken diskuterar man det här. Det var någon filosof som sa att ur hjärnan eller ur huvudet så kommer dikter och filosofi. Ur kroppen kommer könsafter, avföring, urin och svett. Och det är klart, ser man organismen på det sättet så föredrar det många förstås kanske då, den övre delen. Men allt levande, alla levande system hänger ihop. Den finske filosofen von Wright sa allt beror av allt. Och detta gäller även vår kropp och våra celler. Och jag såg lyssnade på en mycket intressant föreläsning för rätt många år sedan, 10-15 år sedan kanske. En cellprofessor som visade en bild då på PowerPoint. Så här såg cellen ut inuti när jag började studera celler. Och det var ju gott om plats på den här PowerPointen. Det var inte så många grejer jag hade cellen på den tiden, va? Och så visade han, så här ser det ut idag, men det var becksvart. Ingen kunde se en textrad, ingen kunde se en pil och så vidare. Så att det har hänt massor med saker. Så cellen är en enormt komplicerad helhet som är ett subsystem, ett större system som är ett organ, som är ett subsystem, ett större system. Som är en kroppsdel, som är ett subsystem, ett större system. Som till sist innefattar hela kroppen. Alltså. Så att en cell är någon oerhört komplicerad grej. Och fortfarande, trots att jag studerar cellerna i så många, 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 många år. Alltså, så kommer nyheter regelbundet. Och tidningarna som handlar om de här nyheterna har gått om läsare och kommer ut regelbundet. Så vi är mitt i en process att förstå. Vad en cell egentligen är. Har en cell ett medvetande, en diskussion som pågår och som är väldigt kontroversiell. Alltså.
Men påverkas, alltså hur jag väljer att leva mitt liv, påverkar det mina celler? Eller är det man föds med en uppsättning gener och så liksom, ja, bad luck, eller du hade tur och fick bra gener, eller?
Ja, det där finns det inget absolut svar på som någonting när det gäller det levande. Utan det beror på var på tidsaxeln vi går in och tittar. Men idag, 2021, så finns det då något som inte bara gener, utan det finns något som heter epigenetik också. Och det är det man kallar livsstil. Alltså som jag lever ett liv påverkar cellernas gener. Och det här var ju förbjudna tankar en gång i tiden. När jag läste medicin så tror jag inte någon hade accepterat det som idé. Alltså. Och det är ju inte så här, ja. Men det vet vi då. Så att även om jag till exempel har släktingar. Jag har bror, jag har pappa och jag har farfar som aldrig haft prostatacancer. Så kan jag, tack vare det här som kallas då epigenetiken eller epigenomen. Påverka generna så att de här generna som slår på, kan man säga, cancerutvecklingen stoppas. Och de gener som stärker mig i mitt immunförsvar och hälsa för att leva ett lyckligt liv och frisk i många år, de aktiveras. Så förenklat, det är säkert många som har hört det redan, förenklat kan man säga att de här epigenetikerna slår på eller slår av de så att säga riktiga generna. Men det går inte att skilja de här på riktigt. Man har till och med ganska nyligen visat att det som händer epigenetiskt fortsätter till nästa generation. Och det trodde man ju inte, tror jag, bara för 10-12 år sedan.
Men det här jag var inne på i inledningen där, att ja, samhället vi lever i är liksom inte anpassat för att jag ska hjälpa mig inte att ta hand om mina celler. Vad tänker du kring det här med dagens tempo och aktivitetsnivå, och är det överhuvudtaget förenligt med att leva enligt sina biologiska rytmer? Jag menar, du själv drivit Institutet för liv och arbete i 25 år med mycket, mycket jobb och mycket resor, och hur ska man få ihop det här,
Det är ganska tydligt att det får vi inte. Utan vi det här som kallas psykisk ohälsa då, alltså med olika typer av stresseffekter på olika sätt. Det tror jag inte fanns för riktigt. Även om Karin Johannesson, en av sina böcker, min mycket högt uppskattade idéhistoriska professor från Uppsala som inte finns längre. Hon menar på att de här symptomen som fanns när ångloket kom, de kunde man också se hos utbrända. Men det betyder ju inte att det här är fejk på något sätt. Utan det betyder bara att i alla yttre förändringar påverkas kroppen på ett sätt att den reagerar som om detta är den faktiska verkligheten. Och alla som har haft en sexuell fantasi har lärt sig det, va? Att kroppen är så korkad, så bara jag fantiserar om en grej så laddar kroppen igång som om jag är i skarpt läge. Och det är jag inte. Jag kanske är ensam i rummet. Jag kanske alla kläder på mig och så vidare. Så att när vi skapar liksom vår föreställningsförmåga kan ju bli en placeboeffekt, eller hur? Det berömda sockerpillret. Och det kan bli noceboeffekten, som man inte gärna pratar om inom sjukvården. Hur vi skapar sjukdom genom att behandla människor. Så att vår föreställningsförmåga är så stark så att den går ner på cellnivå och påverkar epigenetiken. Och därigenom också våra gener.
Men om vi alla i hela samhället, hela världen, lärde oss att leva enligt vår biologiska dygnsrytm, så att cellerna liksom får jobba som de ska i sin takt, då skulle vi alltså också kunna minska stressen och den psykiska ohälsan i samhället.
Absolut, det råder ingen tvekan om det. Överhuvudet på detta har vi vetat sedan antiken, alltså. Kineserna har ju vetat det ännu längre, alltså det pratar om många tusen år. Den kinesiska medicinen till exempel, behandlaren ska först och främst ta hand om sig själv, sen tar man hand om patienten. Man ska inte springa från patient till patient till patient, utan man måste få återhämtning. Det är ett ord som jag har hört förut. Det ingår liksom i det kinesiska tänket, va? Och har gjort det tusentals år. Men det är en teoribildning som ju bara är skit givetvis. Den har jag inte lyssnat på. Den kommer sakta, 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 sakta in i västerlandet. Och det har tagit tusentals år att få hit den, så att säga. Trots att vi har vetat om det, trots alla resor och så vidare. Så att igen, va, lyssna på kroppen, träna upp din förmåga att lyssna på kroppen. Och var väldigt noga med att du inte lyssnar på dina önskningar, dina tröstande fantasier, dina önskningar, ditt dåliga självförtroende eller din hybris, motsatsen. Utan lyssna på kroppen. Till exempel, vad är jag mest medveten om vad det gäller min kropp nu? Precis nu när jag står med händerna fickan som ni inte ser, så är det vänsterhanden, den här glipan mellan vänsterhandens tumme och övriga fingrar. Den känner jag mer än högerhanden. Och nu plötsligt så kommer fotsulen upp här och så vidare. Och det här, alla som har lärt sig meditera, mindfulness of the body, de märker liksom det här från sekund till sekund. Alltså. Det är en enorm aktivitet. Va? Och vi kan bara uppfatta en liten del av allt detta. Va? Men vi kan träna oss och lyssna inåt. Och då kommer vi känna, nej, nu är jag trött. Nu går tiotåget. Nu går jag lägga mig. Det är att lyssna på sin sömnrytm till exempel. Andra har kanske 11 tåg och tonåringar har klivit upp tåget. Det har de långt in på förmiddagen. Och i Danmark så har de ju faktiskt skolor för tonåringar som börjar i 10-11 tiden. Och det är alltså att de har insett vidden av kombinationen mellan de här biologiska rytmerna och hjärnan och vårt sätt att lära oss saker. Till exempel matematik eller engelska. Fransk grammatik eller något annat komplicerat.
En avslutande fråga. Du har ju, som jag sa inledningsvis, läser ju mycket kring hälsa och sådär. Men vad var nytt för dig i Pandas bok? Och framförallt kanske, vad tar du till dig i din vardag som gör att du kan tänka att ja, men det här kan jag förbättra?
Ja, det var vad som var väldigt... Och så slog mig oerhört, alltså, som jag någonstans visste men inte hade flyttat upp i det medvetna. Det här är någonting jag behöver vara medveten om i min vardag. Det är dagsljusets betydelse. Och en viss förkärlek för solglasögon och så vidare. Och det är ju inget bra om man ska få tro Anda och alla hans kollegor. Jag menar, det här handlar inte bara på Anda, utan han är professor och har tittat på de här sakerna många år och studerat forskningsfältet. Och som den här faktagranskaren som har tittat på svenska översättningen från Uppsala, han säger att det är klart det finns andra åsikter än på Andas, men i huvudsak är detta en väldigt bra bok. Alltså. Och det är jag absolut övertygad om att det är. Alltså, det går med mycket faktiskt. Och dagsljusets betydelse, särskilt på morgonen. Jag menar, jag har ju varit med mig själv så många månader, komma ut i ljuset. Åh, vad skönt det känns. Man känner ju liksom hur dagen fyller en. Energi fyller en. Eller kosmos finns till för mig. För här kommer solen och fyller mig med värme och energi. Lik förbannat har jag inte infört det som en stående grej. Men det har jag ju ändrat på då senaste, ja, sen i år kan man säga. Så det var det absolut viktigaste. Det är dagsljusets enorma betydelse.
Då ska jag summera det här i 5 nycklar. Hur vi kan leva mer med vår dygnsrytm. Och sen så ska ni få göra en individuell övning och gruppövning. Och sen så är Bosse kvar så att vi kan avsluta med en gemensam diskussion. Då ska vi se här. Då, de här 5 nycklarna som Panda pratar om i sin bok. Det handlar då om sömnen. Och det här vet jag, vi har ju pratat, var inte så länge sedan vi hade sömn som tema. Men det är alltså att avsätta 7 timmar till sömnen. Gärna 7-9 timmar, för den här rytmen kan ju alltså variera. Men vi ska absolut inte sova mindre än 6 eller mer än 10 enligt Panda. Och den här att vi ska få den här sömnrytmen så att vi kan vakna vid samma tidpunkt utan väckarklocka. Och att vi känner oss utvilad. Och det andra han pratar väldigt mycket om, det är ätfönster. Och det är alltså att vi ska äta under 12 timmar av dygnets 24 timmar. Så kanske frukost 7 och så sen kan man då, ska man då avsluta middagen till klockan 7 på kvällen. Och då innebär det enda vi får ta i oss så att säga, det är vatten. Tandkräm var okej, skrev han. Det är man får borsta tänderna. Men ingenting, det är så lätt att ta, ja, men jag tar ett äpple eller någonting. För gör vi det, då sätts liksom hela matsmältningsprocessen igång igen. Vilket gör att det upptar då tid ifrån andra processer som behöver göras i kroppen. Dessutom så höjs kroppstemperaturen när vi äter under matsmältningsprocessen, vilket gör det svårare för oss att sova. Så att den sista tuggan, klunken, vin, kaffe eller vad det nu är, det ska vi ta 3 timmar innan vi ska sova. Och att överhuvudtaget rekommenderar han, när du känner hunger eller någonting, testa först att dricka lite vatten. För det kan också vara ett sätt att minska matintaget. Och så det Bosse var inne på var det här med dagsljus. Alltså tidigt på morgonen. Vi har pratat väldigt mycket om att det är bra att ta en lunchpromenad. Men det han menar på det är alltså att vi ska ta en promenad direkt på morgonen. Nästan det första vi gör. Och vill man då bränna fett, då ska man ta den här promenaden innan frukost. Han skriver till exempel att skjutsar vi våra barn till skolan, släpp av dem. Så att de får gå 10-15 minuter i dagsljus innan de går in i skolan. Så kommer det alltså att höja prestationen. Och sen tidsreglerad belysning även inomhus då. Det är att på morgonen då ska vi utsätta oss för ljus så fort som möjligt. Så att när vi går in i badrummet så är det jättebra att ha liksom starka lampor. Så att det, för då sätter det igång produktionen som förbereder oss faktiskt redan för att vi ska sova gott på kvällen. Så väldigt ljus på morgonen. Och att vi överhuvudtaget kan se över innebelysningen. Att sitt gärna vid ett stort fönster när du jobbar eller se till att du har ordentlig liksom, belysning inomhus. När det börjar bli kväll då ska vi undvika det blåa ljuset. Och det blåa ljuset kommer inte bara ifrån skärmar utan det är även ifrån vanliga glödlampor. Och här sker det mycket utveckling nu så att det kommer att komma mer liksom, glödlampor som ger ett mjukare ljus. Ungefär som att man kan ställa om då sin mobiltelefon. Men på kvällen det vi kan göra redan nu det är att dimra ner belysningen så att vi har riktigt, riktigt mysigt och mörkt och även då i badrummet så att man har en mörkt eller mörkt men alltså svag belysning i badrummet på kvällen. Träning, så den rytmen handlar om på morgonen lågintensiv promenad eller möjligen en lätt jogg och på sen eftermiddag före middagen, alltså före vi äter middag, så är det muskelbyggande och puls. För det ger alltså bäst effekt av träningen. Och senast 2-3 timmar innan det är dags att sova. Och här är då, har han tagit fram beteendevanor. Så här kan du ta någon minut och svara ja eller nej på de här frågorna. Så kan du bara notera hur många ja du säger får på de här frågorna.